Välkommen till del 2 om neuropsykoanalys. I det här avsnittet samtalar Staffan Lang och jag om Jack Panksepps 7 grundaffekter. Jag kommer att inleda med en kortare presentation av Panksepps teori. På det följer Staffans sammanfattning av de neurovetenskapliga undersökningsmetoder som står till buds idag och som Freud alltså saknade på sin tid. Panksepp startade sin yrkesbana som klinisk psykolog men gick snart över till att forska på djur och människors känslomässiga liv. Han är en pionjär och myntade begreppet affektiv neurovetenskap. Panksepp understryker vikten av att ha en evolutionär approach till hjärnan då hjärnan innehåller många utvecklingslager. Panksepp talar om 3 nivåer i hjärnan där olika processer äger rum. Affektiva processer på primär nivå är medvetna och inbyggda i hjärnan. Vi föds med dem och delar dem med alla däggdjur. Sekundära processer rör inlärning och minne. De verkar på en omedveten nivå. Slutligen har vi den tertiära nivån, vilken rör känslor som redan har genomgått komplexa kognitiva processer knutna till neokortex, som är det senast utvecklade lagret i hjärnan hos människor och däggdjur. Panksepp har kartlagt 7 primära emotionella processer, men det kan finnas fler. Intresset för Panksepps teorier har exploderat. I början ignorerades och hånades hans forskning av samtida neurovetare. De som först visade intresse var en grupp psykoanalytiker i USA. De 7 grundaffekterna är seeking, fear, rage, lust, care, panic/grief och play. När Staffan och jag diskuterade grundaffekterna missade vi att ta upp rage. När rage-systemet triggas upplever vi känslor som sträcker sig från mild irritation till blind vrede. Frustrationen växer när någonting kommer emellan oss och det som vi för närvarande känner att vi vill ha eller behöver. Känslan är förknippad med olust. Det finns emellertid en annan typ av rage, så kallad cold rage, som till skillnad från hot rage är förknippad med lust. Den visar sig frekvent hos rovdjur när de till exempel förföljer sitt byte. Cold rage förekommer även hos människor och har kopplingar till jakt- och tävlingsinstinkt. Den kan förklara udda fenomen som till exempel rovjaktsmobbning på en arbetsplats. Det finns en hypotes om att cold rage har en stark koppling till seeking som genererar känslor av entusiasm och eufori. Och nu över till Staffans redogörelse.
Ja, vem var då Panksepp och vad gjorde han? Jo, han var neurobiolog. Han studerade hjärnan hos försöksdjur med invasiv teknik, det vill säga kirurgiska ingrepp och implantering av elektroder i hjärnan på försöksdjur. Det Solms och medarbetare gjorde var att studera hjärnans funktioner med icke-invasiva tekniker, av etiska skäl naturligtvis. Det vill säga metoder som innebar att man inte gjorde ingrepp intrakranialt. Och de 3 metoder som det rör sig om, de kallas för EEG, PET och fMRI. EEG står för elektroencefalografi. Det är den äldsta av de moderna undersökningsmetoderna. Den kom på 1950-talet. Med hjälp av elektroder placerade på skalpen registreras elektrisk aktivitet i hjärnbarken. Aktivitet som varierar med till exempel vakenhetsgraden. Metoden har fått stor klinisk användning, till exempel vad gäller diagnostiken av epilepsi. Den andra undersökningsmetoden, positronemissionstomografi, förkortat PET, ger en tredimensionell bild av hjärnan. PET är en avbildningsteknik som bygger på att man kan följa hur radioaktivt märkta substanser fördelar sig i hjärnan. Man kan till exempel studera fördelningen och omsättningen av olika ämnen i hjärnan. Den tredje metoden, funktionell magnetresonanstomografi, förkortat fMRI, registrerar aktiviteten inom utvalda områden i hjärnan genom att man får en bild av blodflödet. Man kan till exempel se hur aktiviteten inom ett visst område av hjärnan ökar eller minskar, sammanhängande med vad personen ägnar sig åt. Till exempel om försökspersonen arbetar med att lösa en viss uppgift, till exempel ett matematiskt problem. Sammanfattningsvis kan man säga att de här metoderna utgör ett exempel på hur man genom studium av neurobiologiska processer i hjärnan försöker korrelera hjärnans aktivitet med observerbar mental aktivitet. Det som Freud på sin tid var hänvisad till att spekulera om, hjärnans aktivitet, har med de här metoderna blivit möjligt att studera direkt. De genererar vetenskapligt användbara data om hjärnans funktioner. Och det var något som Freud hela sitt liv beklagade att han inte hade tillgång till. Man kan nog säga att 1900-talets neurovetenskap tar vid där Freuds neurovetenskapliga ambitioner kom till korta. Solms och Panksepps arbeten har vidgat den neurovetenskapliga forskningen så att det nu omfattar inte enbart beteende och kognition utan även det neurobiologiska underlaget för vårt affektiva liv, alltså våra känslor. Vetenskapsmannen Freud skulle med stort intresse ha tagit del av de här kunskaperna.
Och nu över till samtalet.
Men om vi skulle ta de där områdena, börja med Panksepp.
Ta Panksepps 7 affekter.
Ja, det börjar med lust, va?
Ja, vi kan ta dem i den ordningen. Vi börjar med lust.
Ja.
Ja. Den är ju egentligen det som Freud menar på libido. Alltså den sexuella driften. Det är det sexuella systemet. Det överlappar lite med det som han kallar för care. Så lust är fundamentalt nödvändig för vår överlevnad. Men människan skiljer sig på det viset att vi gör det inte bara liksom ur reproduktivt syfte utan lite när som helst och hela livet trots att vi inte reproducerar oss. Och att det ska vara så lustfyllt att vi vill hålla på med det, annars överlever inte arten.
Men så lusten står både i artens tjänst.
Ja, och individens tjänst.
För och individens, ja.
Och sen så pratar han lite om den manliga och kvinnliga, att det finns vissa avvikelser. Men jag tänker den är den mest liksom, rakt på sak. Inga krusiduller, inga konstigheter. Det fattar alla att det är en drift. Den sexuella driften som sen när den blir subjektiv känns som en affekt och en känsla.
Ja.
Men är lite overlap så att säga med care. Som jag ser som också för de allra flesta människor väldigt självklar. Att vi har en omsorg. Om de små, om de sjuka, om de behövande. Att se efter din liksom, avkomma. Det är liksom en ganska altruistisk drift att ta hand om de andra. Och att det då givetvis är här kopplat till olika hormoner. Prolaktin, oxytocin och så vidare och så vidare. Och sen så pratar jag också Solms om failure of care, failure of lust, failure of när man misslyckas och vad som händer då. Hur förtvivlad en mamma kan vara när hon inte kan trösta sitt barn. Alltså failure of care. Alltså när den här omsorgen och omvårdnaden tycks misslyckas.
Alltså där tycker jag att det var en väldigt intressant sak apropå det här med care. Som då är en av de här driftmodulerna så att säga. Nämligen detta att vi föds ju som hjälplösa. Och utifrån den erfarenheten eller i den situationen som hjälplös, så föds förväntan om att bli omhändertagen och vårdad. Och det är den erfarenheten som gör att vi vuxna på ett självklart sätt förstår att vårda.
Mm.
Så det vårdande, behovet att vårda, är även, har en driftsmässig karaktär.
Mm. Absolut.
Jag tycker det var en härlig tankegång.
Mm.
Och att det... Solms menar att det inte bara är inlärt utan det ligger på en djupare nivå, alltså före erfarenheternas nivå. De har gjort studier till exempel om man ber små pojkar hålla en bebis, så håller de bebisen som mamma gör till vänster så här med huvudet framför vänster bröst. Och det är ja, lite beteendeforskning men som verkligen styrker det djupa i det där.
Just det. Och kopplat till care, omsorgsdriften så att säga, finns ju den här anknytningsdriften.
Just det.
Som Panksepp pratar om som panic grief, det vill säga panic när det lilla spädbarnet känner en panik över att omvårdnadspersonen är för långt borta eller skriker på uppmärksamhet från den lilla fågelungen i nästet till ett spädbarn som gallskriker efter någon form av care, uppmärksamhet. Och att det här tajta anknytningssystemet formas under de första 6 månaderna och att spädbarnet blir addicted to, alltså helt beroende av föräldern.
Ja.
Men grief, alltså när det inte blir någon respons, det kommer ingen mamma, så släcker systemet ner och hamnar i en sorts grief, det vill säga apati, lite hopplöst tillstånd, men ändå, det är inte bra att ligga här och skrika hej, hej, jag är ett litet däggdjur, kom och ät upp mig.
Ja.
Utan man slutar skrika och protestera, ja, släcker ner och
gör sig osynlig.
Bättre överlevnadsstrategi att sitta helt stilla och vänta. Och förhoppningsvis kommer den där stora och plockar upp mig sen.
Mm.
Den panic grief som är liksom så knutet till anknytningssystemet känns ju också för de flesta självklar. Och som psykoanalytikern John Bowlby myntade och forskade på jättemycket. Vad ska vi ta sen?
Ja, jag tycker det där med seeking låter
seeking,
roligt.
Seeking, det är superspännande.
Om man skulle översätta de där, vad skulle du säga seeking? Är det nyfikenhet?
Ja, nyfikenhet. Det är ju en lust att utforska, en nyfikenhet. Man är förälskad i hela världen, man vill ta reda på någonting. Men det kan också vara så här, åh, vad är det man vill ha? Man vill ut där. Wishing, wanting, alltså någon sorts entusiastisk känsla. Sen kan entusiasmen gå lite åt olika håll. Alltså det kan vara entusiasmen, åh, jag kanske ska träffa en partner. Eller åh, jag ska kanske hitta ännu fler svampar och lingon och blåbär. Mm. Eller oj, jag kanske vill lära mig mycket mer om hur man seglar. Alltså någon sorts total nyfikenhet och utforskande, seeking, sökande.
Solms betonar optimismen.
Optimismen, det är en glad känsla. Det är en entusiastisk och glad känsla.
Mm.
När man tittar på molekylerna så är det dopamin som den går på. Där man också kan ta de här kortsluta systemet och ta kokain eller amfetamin. Och då blir allting jättekul.
Jaha.
Och det är ju det som blir så dåligt då, att kortsluta systemet.
Vilka drifter är det som vi inte har nämnt här som...
Förutom seeking, play, den är ju speciell. För den tänker inte folk på som en drift.
Nej, den står lite för sig själv, säger Solms. Den är inte knuten till flykt eller rädsla eller omvårdnadsbehov eller sådana saker. Minns jag fel nu, men de har inte på samma sätt som i de första drifterna som vi nämnde lyckats identifiera dem motsvarande neurofysiologiska förloppen, utan den är lite mer allmän till sin karaktär.
Ja, det vet jag inte så mycket om. Det vet du säkert mer om just det här. Men det som jag tänker är utan tvivel, det är att play, lek, lekdriften, det finns ett behov av att leka.
Ja, och det ser vi tydligt både hos djur och människor.
Precis. Alla däggdjur, särskilt flocklevande däggdjur och särskilt liksom högre upp i primater, råttor, katter, hundar, primater. Alla leker. Du har ju haft hund. Det är så roligt när man går ut med hunden och ser hur hunden bjuder upp till lek. Hur den sätter ner tassarna och upp med rumpan och bjuder upp. Vill du leka? Och sen så kan den andra hunden svara upp mot det eller inte. Och särskilt valpar då leker ju mycket mer. Men vuxna hundar fortsätter ju leka. Och vi människor fortsätter ju också att leka hela vägen tills vi dör.
Just det. Att sitta och samtala så här som du och jag gör nu, är det lek?
Jag skulle säga att mycket samtal är lek. Det? Ja, psykoterapi, alltså det är lek, för att jag tänker att det finns olika syften med det. Det handlar om stress release, alltså att med skratt och humor i fikarummet så går arousal ner. Vi får ur oss en del stresshormoner och känner oss lite bättre och glada. Men det är också en förberedelse för de här mer allvarliga sakerna som vi ska ta itu med i livet. Så barn att tänka på, vad är det barn leker? Ja, men man leker doktor och patient. Oftast med liksom underströmmar av sexuella liksom, ja. Moment. Ja. Vi leker tjuv och polis. Mm. Vi leker lärare-elev. Vi leker väldigt mycket sådana här lekar som har att göra med hierarki. Som har att göra med det som jag tänker är viktigt här. Jag vet inte om det är Solms eller Panksepp som pratar om den här 40-60-regeln. Att de flesta lekar, när man tittar på barn, slutar i tårar.
Ja.
Ja, varför det? Ja, för då ena barnet säger till exempel, han ska bara bestämma. Eller, hon är orättvis. Eller, han slog för hårt på riktigt. Alltså att när det blir en förstärkt diskrepans mellan den som är i överläge och den som är i underläge, ja då slutar leken. En annan viktig funktion av leken är att förbereda oss på det som komma skall genom att leka. Hur ska vi bli människor i den här världen? Jag tror att det leks för lite i förskola och skola. Barn behöver leka mycket, mycket mer, tror jag.
Solms betonar väldigt mycket att leken också är en övning i inlevelse.
Ja.
Empati.
Just det.
Man lär sig känna av vad man följer av vad man utsätter sin lekkamrat för.
Precis.
Och så trillar man ut gränser för lämpliga beteenden. Det handlar både om att respektera motparten och lära freda sig själv.
Och där tänker jag i alla asymmetriska relationer, den här 40-60-regeln, att man kan tolerera en chef som har mer makt än mig, 60-40, men inte 80-20 eller 90-10. Då gör vi revolution. Mm. Om vi har en diktator som ska ha 100%, det blir revolution, mm. Förr eller senare. Vi tolererar inte den här typen av för stor diskrepans, tänker jag, i flocken. Eller i en relation. Om det inte då är en sadomasochistisk relation på det sättet att personen har inte fått öva sig i ömsesidighet. Mm. Och kunna kommunicera, relatera och justera liksom, och få balans i relationen. Så ser jag mycket på liksom lekens träning i att relatera, socialisera oss med varandra. Och sen allt det här som är sublimering som vi behöver. Du spelar ju musik. Att sublimera känslor. All sport ser jag som lek. Leka genom att se andra leka. Men jag sitter i soffan och tittar på när andra leker. Olika frågor, sportprogram och allt vad det nu är.
Men om vi skulle försöka återknyta till huvudspåret här, det neurovetenskapliga.
Ja.
Det är intressant det här med Panksepp, försök på djur, Solms undersökningar på människa, är att man kan identifiera olika sorters aktiviteter i samband med de här olika driftyttringarna som vi just har pratat om. Så att när det till exempel gäller en sån sak som att om försökspersonen blir rädd eller skrämd, då ökar aktiviteten på hjärnstamsnivå, medan den minskar på kortikal nivå. För då behövs det mobiliseras där fly och fäkta responsen. Medan om jag till exempel leker någon rolig lek och det gäller att överlista någon annan och det är kul, ja, då avtar aktiviteten på hjärnstamsnivå och så är det cortex som får den större aktiviteten. Och i och med att de där olika, kan man säga, beteendeformerna kan korreleras till identifierbara händelser i nervsystemet, så har man kommit en bit på väg i det här att korrelera det mentala med det biologiska.
Mm.
Det är viktigt att framhålla att det handlar om korrelation. Det är inte en orsakverkan som spel, utan det är en korrelation.
Mm. Mm.
Och det är fascinerande att, att man har lyckats med sån precision att göra det. Solms har en intressant reflektion där apropå Panceps djurförsök. Pancep, han fick allt större respekt för djuren när han förstod hur rikt deras inre liv faktiskt är. Och det gjorde att han övergav sådana experiment med djur som orsakade lidande. Så han vinnlade om att arrangera forskningsupplägg som var lustfyllda eller i alla fall inte obehagliga.
Just det.
Det är intressant.
Och det är där man kan se videoklipp på hur han leker med råttor. Och hur de fångar upp råttornas skratt. Vi kan inte höra det med våra egna öron. Men de har spelat in det och spelar upp hur råttorna skrattar.
Jaha, det har inte jag hört.
Och det är jättekul att se de här filmerna när Panksepp leker med de här råttorna. Vi har en affekt kvar som är fear. Alltså fruktan till skillnad från då panik i relation till en anknytningsfigur. Så är ju fruktan en skräck som både är nedärvd, för vi har vissa nedärvda instinktivt, vi är instinktivt rädda för vissa saker.
Mm.
Och där tar han som ett exempel råttor igen. Du kan ha en helt nyfödd råttunge som aldrig någonsin har träffat en katt. Inte har blivit lärd att katter är farliga. Du kan placera ett katthår i buren och råttan fryser till is.
Ja.
Det är rädsla för sånt som är farligt, som till exempel sabeltandade tigrar eller giftiga spindlar eller ormar eller för höga höjder eller för trånga utrymmen.
Mm.
Och att vi konditioneras väldigt snabbt. Det kan räcka med ett enda tillfälle när vi brände handen på plattan. Så aldrig mer igen. Liksom. Det tror jag också är väldigt för gemene man logiskt att förstå, att vi har en drift som har motsvarigheten affekten skräckrädsla, att det är rimligt och bra att vara rädd för farliga saker.
Mm.
Bilar som kör för fort, otäcka personer som springer i mörka gränder och så vidare och så vidare. Det som kan drabba människor är ju en generalisering. En hund hoppade på mig när jag var 3 år till exempel. Och var bara glad, men råkade riva mig för det var en valp som inte hade koll på tassarna. Och sen blev jag livrädd för hundar resten av livet. Alltså en sorts posttraumatisk stress. Där behöver ju personerna hjälp när man hamnar i den typen av rädsla för sånt som man egentligen inte behöver vara rädd för. Och där har vi ju den här paradoxen mellan en känsla som är där, real. Skräcken är verklig, real, affekten, subjektiv, but not true. Spindeln är helt ofarlig. Eller den här lilla valpen är ju bara gullig. Och att hjälpa personer att liksom skriva om de här skripten som handlar om att man är livrädd varje gång man ser en ofarlig spindel. Alltså den typen av skräck som blir patologisk så att säga.
Mm.
Det var de 7. Nu har vi gått igenom dem, tror jag.
Ja, men alltså det är Freud med ett stort och diffust samlingsbrev kallad drift. Det har genom den här neurovetenskapen kunnat delas upp i lite olika områden. Som dels är tydliga utifrån sett, observationsmässigt sett. Men som också går att belägga neurologiskt, eller neurofysiologiskt.
Och han kallar sig för dual aspect monist. Alltså han tror inte på att det finns en själ som är fri från kroppen och finns där. Utan han ser sig som monist, men att det finns två aspekter av det som är brain och mind till exempel. Att det är inte två olika saker, men det är två olika aspekter av. Och där tar ju han den här liknelsen med blixt och dunder. den underliggande principen till blixt och dunder är de här urladdningarna, elektriciteten. Men att komma åt det där, vad är det som är det underliggande som gör att when does matter become mind? Och vice versa. Det är ju det som fortfarande är ganska gåtfullt för mig i alla fall. Men där han ändå är någonting på spåren som handlar om att vi vet i alla fall var medvetandet har sin källa. Alltså nere i hjärnstammen och affekterna, känslorna som känns och så vidare och så vidare.
Vi är nu inne på det här med body-mind-problemet som jag inte tycker verkar vara så märkligt som det görs gällande. Den filosofiska lösningen som du berättade om nyss, dubbelaspektmonismen, jag tycker den är vettig.
Mm.
Det är två aspekter och det kallar ju sån för the easy problem.
Just det.
Ja, det tycker jag också man kan säga. Det räcker med den förklaringen. Sen har vi the hard problem och det är hur mind uppstår ur matter. Och om det någonsin går att besvara det problemet så är det i varje fall inte en fråga för vare sig psykoanalysen eller filosofin utan för naturvetenskapen. För att medvetandet är ju primärt biologiskt. Det är ett biologiskt fenomen. Sen vad medvetandet innehåller, det har med psykologin att göra.
Mm.
Men medvetandet är primärt biologi. Och ur detta så uppstår mind och hur det går till, det lockar nu forskarna.
Och precis, och det är där det mest spekulativa kapitlet som handlar om kan man på konstgjord väg producera affekter. Alltså kan man ha någon sorts artificiella affekter. Alltså artificiellt självorganiserande system med någon sorts känsla som har ett medvetande men som inte är levande. Det är väl det sista, mest hårdsmälta kapitlet i boken kanske.
Ja, det blir lite vidlyftigt.
Det är lite vidlyftigt.
Men,
men vem vet?
Det, om man säger att medvetandet å ena sidan biologiskt och å andra sidan psykologiskt. Men när det gäller det psykologiska medvetandet så har vi ju här att det innehåller en dimension till. Nämligen medvetandet om medvetandet.
Mm.
Det här att är jag ledsen så kan jag begrunda min ledsenhet. Jag kan relatera till min ledsenhet. De har något engelskt uttryck för det där, what it is like to be. Hur det är att vara. Jag förstår inte, jag kan möjligen tänka mig att med något sinnrikt AI-liknande konstruktion att man kunde få fram någonting som liknar en affekt. Men inte tror jag att det går att konstruera någonting som kan begrunda sig självt, för det skulle ju förutsätta liv.
Mm, ja.
Ja,
här börjar det svindla.
Ja, och liv tror jag inte man kan konstruera. Men han är rädd för vad den här typen av artificiella affekter kan komma att ställa till med.
Precis. En sista fråga.
Ja.
Vad tror du om Marksons utsikter att så att säga omvända den psykoanalytiska kåren och få kåren att anamma den här nya driftsteorin med de här sju affekterna?
Ja, jag är rädd att jag gör det lite besviken. Jag tycker inte att det behövs. Alltså, frågan är, vad är det som vi psykoanalytiker behöver kunna? Och då tycker jag primärt att det vi behöver kunna, det är psykoanalysen. Och den i sitt kärnverksamheten handlar om att utforska en persons subjektivitet. En enskild människas subjektivitet. Så här känner jag, så här tycker jag, så här ser jag på tillvaron. Gör man det med väldigt många människor och utbyter sina erfarenheter från de samtalen så får man vissa mönster. Och det är de mönsterna som har tagit form i form av, kan man säga, den psykoanalytiska teorin. Och jag känner ingen bättre definition på det än vår kollega här, Johan Eriksson, som säger att de psykoanalytiska teorierna, det är tematiseringar av mänskliga livserfarenheter. Jag tycker det är fint uttryckt. Men när vi träffar en människa som du och jag nu, mitt emot varandra eller ett konsultationsrum, så träffar man ju inte en samling tankar och känslor. Man träffar ju en hel människa. Och för att det mötet ska bli vettigt så måste ju psykoanalytiken vara intresserad av lite mer än tankarna och känslorna. Han måste ha kunskaper om en massa andra, ska vi säga, angränsande kunskapsområden. Och dit hör bland annat det här med neurovetenskapen och biologin. Jag tycker det är ett visst mått av biologin kan ju alla människor, på grund av att vi känner våra kroppar och sådär. Och man måste ha kunskaper om det sociala och kanske om det filosofiska, om det religiösa, med människor från andra kulturer och så. Så det finns en massa viktiga angränsande kunskapsområden som det är bra att vi psykoanalytiker har en viss hum om, i vissa fall ganska mycket hum om. Och det här med neurovetenskap tycker jag absolut är ett sånt angränsande kunskapsområde som är inspirerande för människan, yrkesutövaren, psykoanalytiken. Men det kommer inte att berika den psykoanalytiska teorin. För den står för sig själv, för den handlar om utforskandet av subjektiviteten.
Mm. Och det är lite som, jag tänker, jag tror att det är, om det var Clarence Crawford, han fick frågan, vad skulle du säga, är psykoanalys konst eller vetenskap? Eller är psykoanalys konst, det utövandet? Ja. Eller är det, jag kommer inte ihåg vad det andra var, men
nej.
Då säger han, det är konst, det är en konstform. Det är en konst att vara psykoanalytiker. Vi använder så jättemycket livserfarenhet, tyst kunskap, praktisk kunskap, alltså phronesis, när vi jobbar som psykoanalytiker. Ja. Och jag tänker lite på en riktigt duktig taxichaufför. Han behöver inte veta exakt vad som finns i motorns alla delar.
Jag gillar det där med konst. Man behöver inte veta detaljerat om allting, för att mycket vilar på en basis av, ska säga, kvalificerad erfarenhet och intuition. Vi talar om läkekonst.
Mm. Och samtalskonst.
Som en konst att utöva läkaryrket. Hur vi handskas med våra patienter, vare sig vi är ortopeder eller psykiatriker. Ja, det finns något konstnärligt i detta.
Mm.
Som gör att det ibland blir väldigt vackert. Och ibland inte så vackert.
Just det.
Jag minns att vår allra första seminarium om Freuds metateoretiska arbeten på utbildningen då, 1981 var det väl när jag började. Det var vår äldre kollega Anders Pörstenje. Han sa det, att kom ihåg det, att psykoanalys står inte och faller med något naturvetenskapligt bekräftande eller icke-bekräftande. Det står för sig självt som en humanistisk produkt. Han jämförde med Bachs musik till exempel. Bachs musik är det den är. Sen tar inte musiken slut där. Det har utvecklats en massa. Och Bach finns hos Mozart och Beethoven och Shostakovich hela vägen. Va? Men musiken står för sig själv och bekräftas inte av något annat. Och så tycker jag också är den här samtalskonsten som det innebär att vara psykoanalytiker, att försöka tillsammans med en annan människa komma till klarhet över hennes inre subjektivitet, hennes känslor och tankar. Det är en konstutövning. Det är bra att kunna vissa saker, men i grund och botten så är det en konst.
Mm. Det tycker jag får bli vårt slutord.
Det verkar som vi tycker samma där.
Ja. Tusen tack för att du ville vara med idag och spela in den här podden.
Tack själv.
Tack Pelle som har skött tekniken och producerar avsnittet. Så hoppas jag att vi ses nästa gång i podden. Så tack för att ni har lyssnat.